Amen. Vilken fantastisk psalm att sjunga så här på pingstdagen. För det är ju pingstdagen idag och jag får ändå säga att jag är laddad för att predika. Det ska bli roligt. Jag har ju predikat om anden tidigare under våren, men jag är väldigt glad att jag får göra det igen. Att det liksom kom ett väldigt naturligt tillfälle att låt mig få tala om anden igen. För jag tycker det är så oerhört fascinerande det anden gör med oss människor. Hur vi liksom sätts ihop med varandra, med kraften i den heliga anden, med elden som finns att få uppleva. Och jag ska läsa den text som jag har tänkt att utgå ifrån. Och den är från Apostlagärningarna kapitel 2. När pingstdagen kom så var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Och i Jerusalem så bodde fromma judar från alla länder under himlen. Och när dånet ljöd, då samlades hela skaran. Och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning så sa de, men är inte de galileer allesammans, de här som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är ju parter, vi är meder, elamiter. Vi kommer ju från Mesopotamien, från Judeen och Kappadokien. Från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Ändå så hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad så visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att vi får vara här och fira gudstjänst tillsammans idag. Tack för dem som låtit döpa sig, Herre. Tack för alla som är här för att mötas inför dig den här dagen. Tack för ditt ord. Tack för det vi kan läsa här och tack för att det är någonting som gäller för oss idag också. Tack för att det var liksom inte bara någonting som hände där och då som vi kan läsa om, utan det är en erfarenhet, en upplevelse som vi kan få göra var och en. Om hur den helige ande fyller oss med liv, med hopp, med kraft. Och jag ber Gud att vi kan få uppleva det om och om igen. Jag ber att vi kan få göra det idag. Jag ser den som kanske aldrig har gjort det, men som längtar och som känner att jag vill ha tag på detta. Då ber jag att idag kan få vara den dagen. Du ser den som känner sig trött och kanske sliten. Jag ber att du kommer med liv, Gud. För att du kan det. Jag ber om det. Amen. Amen. Här kan vi läsa om den helige ande fyller församlingen för första gången. Och det är Lukas som har skrivit den här boken. Och han har ju tidigare skrivit ett evangelium, ett berättelse om Jesus också, Lukas evangelium. Så det här är liksom en slags del två skulle man kunna säga. För apostlagärningarna handlar också om Jesus. Men genom kyrkan som verkar i den helige andes kraft. Och den här texten brukar också kallas för församlingens födelsedag. För vi kan läsa om liksom, men hur anden utgjuts för att bli till ett hopp för folket. Och samma sak gäller än idag. För dig och för mig. Och vi kan få uppleva den helige ande in i våra liv. Och när Lukas skriver den här berättelsen så gör ju han det såklart utifrån den person som han är. Och vi vet att han är läkare. Och läkare är ju ganska ofta duktiga på att liksom uppfatta detaljer. Detaljer som tillsammans liksom ger den större bilden så att de förstår liksom, vad är problemet här? Liksom, eller vad är lösningen på detta? Och då kan vi förstå att ja, men han ser ju liksom den här pingsten mot bakgrund av den första pingsten. För det står att de hade ju samlats för att fira pingst. Och det gjorde judarna. Pingst som betyder 50. De firade det till minne av när Mose och det judiska folket hade liksom fått ta emot lagen på Sinai berg. För nu det var liksom 50 dagar efter att de hade fått gå ut ur Egypten. Och när vi läser om påsken i Nya testamentet så förstår vi att liksom uttåget ut ur Egypten, den befrielsen, men den hade fått sin Jesuskoppling när Jesus dör och uppstår på korset. Och nu är liksom också pingsten på väg att få sin Jesuskoppling här. Och bara en kort genomgång om vad som hände liksom lite innan den första pingsten. Så att ni liksom alla är med i matchen. Israels folk hade varit slavar i 430 år någonstans i Egypten. Och så får Mose uppdraget att liksom gå till farao att konfrontera honom för att det israeliska folket ska få gå fria. Men farao lyssnar inte. 10 gånger så konfronterar Mose farao utan resultat. Och den 10:e gången så berättar Mose att alla förstfödda kommer dö om inte israeliterna släpps fria. Och för att skydda Israels folk i samband med det här så säger Gud till Mose att ja, men de ska slakta ett lamm men utan att bryta benen på det. Och sen ska de stryka det blodet över sina dörrposter. Och Gud, när Gud sen kommer så kommer han gå förbi alla dörrar som har blod strukit över sig. Och gå förbi, det är det hebreiska pesach. Och från det ordet så kommer sen vårat ord påsk. Och Israels folk de gör så som Mose uppmanar dem. Och efter det här så kan vi läsa om hur farao släpper dem fria. De får lämna slaveriet och de kan gå iväg i frihet. Och så småningom då så kommer de till Sinai berg. Och Mose går upp på berget. Och vi kan läsa om det här i andra Mosebok. Och Mose får möta Gud. Och det stormar, det blixtrar, det dånar, det blir liksom jordbävning. Berget skakar och så får Mose ta emot lagen, kan vi läsa. Det är en mäktig stund för Israels folk som man kan förstå att de vill fira detta sen. Men när Mose kommer ner från berget, då har folket börjat tillbe en gyllene kalv istället. Gud har liksom nästan precis befriat Israels folk, men de verkar liksom sätta sig själva i slaveri igen. Kanske skulle man kunna säga att det var aldrig svårt för Gud att ta Israels folk ut ur Egypten, men det verkar svårt att ta Egypten ur Israels folk. De liksom dras tillbaka till att förslava sig själva. Så när Mose kommer ner med stentavlorna som liksom Gud själv har skrivit på, men då är han arg. Gud är också arg och Mose förhandlar lite grann med Gud, kan vi läsa, men Gud straffar Israel och så är det 3000 människor som dör. Och det här är liksom den första pingsten som judarna firade och påminner sig om liksom det som hade hänt där, det goda, men också det som kanske inte då blev helt bra. Och när Lukas då berättar om den här andra pingsten bland Israels folk så gör ju han det i ljuset av den första pingsten. För det var liksom deras historia, var det de levde med. Men nu är det liksom inte en ny lag som ges, en ny kontroll. Utan nu är det anden som ges. Anden som ger frihet, som ger liv. I den första så var det liksom, ja men då var det frihet från Egyptens makter som man firade. I den andra så firar man att det är frihet från ondska, från synd, från mörker i våra liv. Den första pingsten den firades 50 dagar efter lammets död. Den andra pingsten firas 50 dagar efter att Guds lamm, Jesus, har dött. I den första pingsten så använde man ett lamm vars ben aldrig hade brutits. I den andra så var det Guds lamm vars ben aldrig hade brutits. I den första pingsten så läser vi om hur Mose får gå upp på berget för att möta Gud. Här i den här texten kan vi läsa om hur vi alla bjuds in till att möta Gud. Och den första pingsten, ja, men den firades ju efter att folket hade släppts fria när de förstfödda Egypten hade dött. Vid den andra pingsten så är det Gud som offrar sin förstfödde son. I den första pingsten så börjar folket bete sig som hedningar och vandra bort. Men vid den andra pingsten så är det som hedningarna blir en del av Guds folk istället. Och Gud samlar ihop. I den första pingsten så använde folket eld för att forma den här gyllene kalven. Deras egna Gud. Men vid den andra pingsten så använde Gud eld för att forma sitt folk. I den första pingsten så kan vi läsa om hur 3000 dör. Men vid den andra pingsten så kan vi läsa om 3000 som blir räddade. Anden utgjuts för att rädda oss. För att forma Guds folk som ska berätta om Jesus för alla människor. Så att de också kan bli räddade. Och precis som vi på ett sätt firar påsk varje söndag. För att det är ju så fantastiskt, så firar vi också pingst varje söndag. För den här kraften, ja, men det är inte liksom bara för den här söndagen. För att nu är det pingstdag. Nej, men det är någonting som vi kan få leva med varje dag. Varje söndag. Jag skulle vilja ta fram tre saker som jag tycker man kan se händer i den här berättelsen. Att det sker något helande med oss när vi bjuder in Gud i våra liv. Hur liksom anden helar vår identitet. Hur liksom vi får komma rätt som människor. Vi får bli de som vi tänkte att vara. Vi får landa i oss själva när vi börjar följa Jesus. Den som kliver fram och predikar, om vi läser vidare den här texten som jag läste, om ni gör det hemma sen. Den som kliver fram och predikar för alla de här människorna som är där, det är inte liksom en teolog, det är inte en pastor, det är inte någon som har studerat de judiska skrifterna mer än alla andra. Utan det är en fiskare. Inget ont om fiskare. Men det är en fiskare som liksom har lyssnat in Gud, faderns röst om sig själv, om sitt liv. Som sa, jag älskar dig. Du kan få med och bygga mitt rike. Precis som Gud fadern säger om Jesus när han låter döpa sig. Vi kan läsa om det i Lukas 3 bland annat. Och säger han, du är min älskade son. Du är min utvalde. Och det säger ju fadern till Jesus. Och så kan vi läsa om hur anden kommer över honom som en duva. Och sen börjar Jesus att predika, att hela sjuka, att kasta ut demoner, resa upp döda. Och det är liksom allt det häftiga som händer. Men fadern bekräftar ju honom innan han har gjort någonting av allt det där. Innan han har börjat göra alla de här sakerna som jag kan tycka är häftiga, så säger Gud fadern till honom, jag älskar dig. Vi tänker ju ibland i en annan ordning. Att vi liksom lever våra liv och vi ska liksom ändra oss från det dåliga. Vi ska liksom börja göra kristna grejer, leva liksom på ett rätt sätt. Och sen kommer Gud säga till oss att han älskar oss. Men det Bibeln berättar är ju tvärtom. Att Gud säger till oss, jag älskar dig. Och sen så kan vi få med och göra allt det här häftiga. Från goda nyheterna i kristen tro, det är ju det. Att Gud först säger till oss att han älskar oss. Och sen så börjar en förvandling av våra liv. Där vi får bli mer lika honom. Men kanske att du sitter här idag som skulle behöva liksom höra just de där orden som är till dig. Att jag älskar dig. Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Jag vill låta min helige ande falla över dig. Jag vill leda dig och jag vill ge dig liv. Där du sitter, där du är. Kanske att du är med på vår gudstjänst via streamen eller att du sitter här i kyrkan. För utifrån det här, de orden som liksom ger oss vår identitet och ger oss att vi liksom kommer rätt. Utifrån det så kan en fiskare Återigen inget ont om fiskarna. Men utifrån det här så kan en fiskare kliva fram och berätta om det som har hänt. För det är ett Guds verk i honom. Och därför kan du också berätta om det Gud har gjort i ditt liv. Och så kommer Gud förse dig med den kraft som du behöver. För det är ett Guds verk i dig. Det är det första. Det andra är att anden liksom inte bara helar oss som individer, utan anden helar också gemenskapen. Det finns liksom helande för samhället. Jag läste i bibeltexten om det var massa folk som var närvarande där vid den andra pingsten, det som jag läste. Mängder av olika folkslag. Och jag har förstått att det är lite intressant med de två sista, kretensarna och araberna. De verkar liksom ständigt ha varit i luven på varandra. De hatade varandra, de verkar ha krigat för jämnan. Men ändå sätter Lukas ihop dem när han skriver den här berättelsen om andens verk. För att det är någonting som anden gör. Han liksom förenar. Han drar oss samman. Han sätter ihop forna fiender. Det är inte Guds riktning att dra isär, utan det vi ser är hur Gud liksom drar oss ihop. Och alla folk, de hör lärjungarna tala om Guds stora gärningar på sitt språk. Den här berättelsen är också en parallell berättelse till den berättelsen om Babels torn. Då tänker folket att de ska bli som Gud genom att bygga ett så högt torn så att de kommer upp ända till himlen. Men Gud omöjliggör det genom att låta dem börja prata olika språk, och så skingras de. Men här vid den andra pingsten, då talar de också olika språk. Men istället för att skingras så enas de. Och ett nytt folk bildas, Guds folk, församlingen. Och vi sätts ihop. Och vi vet ju inte riktigt hur församlingen i Rom bildades. Men det är ett ganska troligt scenario att det är någon av dem som var med här som tar med sig det hem och grundar en församling. Det är liksom det sprids och liksom sätts ihop på olika geografiska platser. Det var det andra, hur anden också gör någonting med vår gemenskap, med oss som grupp. Som är fascinerande, ibland svårt, men som är liksom Guds verk i oss, hur vi sätts ihop. Det tredje jag tänker på är att det står ingenstans att lärjungarna faktiskt förstår vad de säger när de talar alla de här språken. De kunde inte riktigt kontrollera den eld som hade drabbat dem. Och jag tror att det ska vara så. Anden vill ge oss kraft, men inte kontroll. Vi får ta emot den helige ande med öppna händer och också ge honom vidare med öppna händer. Vi får inte uppleva Guds kraft för att vi ska kontrollera människor. Vi får liksom släppa på den kontrollen och låta Gud verka genom oss människor. Vet ni, jag läste om två tjommar i början av 1900-talet. De var födda i Sverige, men 1910 så upplever de den helige ande i USA. De upplever andens dop och de blir väldigt gripna av det här, och de börjar be en hel del. Och de är inte liksom särskilt rika, men de grips av det som de varit med om, och de liksom skänker bort alla sina pengar till ett gott projekt där. Men så på ett bönemöte så får de ett tilltal av en annan svensk. Det var liksom lite svensk trakter som de var i. Och då upplever de hur anden säger para till dem. Och de vet inte vad det är. Men de upplever att det här är ett tilltal från Gud. Undrar vad det är. Och så ber de sig till biblioteket för att liksom försöka förstå. Vad är det vi har hört? Vad kan det betyda? Och det visar att det är en del av Brasilien. Så då tänker de, ja, då vill nog Gud att vi ska åka dit. Helt enkelt. Så Utan några pengar till båtbiljetten så beger de sig ner till ostkusten på USA. Och när de väl är framme, ja, men då visar det att folk har liksom stoppat pengar i deras fickor så att de har råd att betala båtbiljetten ner till Brasilien och till Pará. Och nu är de på väg. Utan några direkta kunskaper om landet, vilka folk de ska möta och utan att kunna någon portugisiska, som är språket man talar där. Men med en upplevelse att vara kallade av Gud och med en eld brinnande inom sig. Och väl framme där i Pará så börjar den ena mannen jobba på ett gjuteri medan den andra börjar studera portugisiska. Och sen på kvällarna, men då för han vidare sina portugiskunskaper till han som har jobbat på dagarna. Och på det sättet så lär de sig båda språket. Och så får de lite kontakt med en baptistförsamling. Och så börjar de berätta om sin pingstupplevelse som de har varit med om. Och så börjar elden att sprida sig. Någonting börjar hända där i Pará. Och här gjuteriarbetaren, han är liksom lite mer evangelisten utav dem. Så han går runt och berättar om Jesus. Och den andra är lite mer strategisk, så han formar församling och skapar liksom goda strukturer. Och så bildas det en pingstförsamling där i Pará. Människor som brinner och som vill se mer av det som Gud har. Mestadels bestående av ganska fattiga människor. Men det är tuffa tider i Brasilien i den här tidpunkten. Och många av dem blir tvungna att flytta vidare till andra städer för att men det är där det finns arbete. Så församlingen sprids, men det gör också elden. Och nya församlingar bildas. Och från de här två tjommarna som heter Daniel Berg och Gunnar Wingren. Och om du har liksom vuxit upp inom pingströrelsen så vet du att det här är pionjärer. De reste ju lite i blindo på ett tilltal som de upplevde att Gud hade gett dem. Och med andens eld brinnande inom sig. Så idag, det som de gjorde har blivit världens största nationella pingströrelse. Och de räknar ungefär 25 miljoner idag som tillhör den här rörelsen. Sen finns det andra pingströrelser också i Brasilien. Men den här rörelsen kan man spåra tillbaka till de här två som upplever. Vi ska åka till Pará. Vi vet inte ens vart det ligger. Låt oss ta reda på vart det ligger. Och sen åker de bara. Lovsångarna kan komma fram. Och självklart finns det liksom, de gjorde ju inte allt själva. Självklart fanns det andra människor som var viktiga och som var med och byggde den här rörelsen. Men jag tycker det är så fascinerande och utmanande vad som kan hända genom överlåtna människor. Som liksom tar emot den här elden med sina öppna händer och bara längtar efter att få ge den vidare. Som upplever liksom att det har hänt något i mig och jag måste göra någonting av det. Jag kan inte bara behålla det här inne. Jag åker vart en Gud säger att jag ska. Vi ställer oss upp tillsammans. Vet ni, jag längtar efter att få berätta många såna här berättelser för mina barn. Om liksom konstiga saker som jag har gjort för att jag hörde Guds röst. Inte för konstighetens skull. Inte liksom för min skull, för att de ska tycka åh, pappa han är så bra. Utan för människornas skull. Som det hjälper. Människorna som också får uppleva någonting. För att Gud liksom gör ett verk. Att fler ska få drabbas av den här elden. Och jag vet att det är många här inne som delar den längtan tillsammans med mig. Vi möts till bön, när vi talar i olika sammanhang så ber vi ofta om det. Men Gud, låt din eld få drabba oss. Så jag tänker att nu ska vi ta en stund och be tillsammans. Och här framme kommer det finnas 6 stycken förebedjare. Ni kan komma fram och ställa er. Under läktaren så finns det 2 stycken. Om du tycker att det är lite jobbigt med ljudet, då kan du gå dit. Och uppe på läktaren, där står Leif och Filippa, och de ber gärna tillsammans med dig. För jag tänker att vi är många som delar den här längtan. Som känner att, men Gud, tänd din eld på nytt igen i mig. Låt den få flamma upp. Eller som kan känna att, men jag skulle vilja få uppleva detta. Jag har inte hört Guds tilltal in i mitt liv, men jag vill höra det. Jag vill också åka någonstans. Eller jag vill också liksom gå till någon som jag, Gud vill att jag ska tala till. Så nu kommer vi lovsjunga. Jag vill bara uppmuntra dig att kom med dina öppna händer. Och ta emot Guds eld i ditt liv. Den kommer inte ge dig fullständig kontroll. Du kanske inte kommer få någon kontroll, men du kommer få kraft. Och så får du ge den kraften vidare till de människorna runt omkring dig som behöver det.